Hejsan och välkomna till simpodden Hultén och Jansson. Detta är upplaga nummer 85 utgiven i februari anno 2018. I dagens program så ska vi ha fyra stycken avsnitt. Först ska vi få träffa vår duktig distanssimmare Viktor Johansson. Vi tar pulsen på honom när han står mitt på plattan på Sergels torg i Stockholm denna dag. Sen ska vi snacka lite om fenomenet Wolfgang Pichler, förbundskapten i skidskyttelandslaget, och hur han är som simtränare, tänkte jag säga, men skidskyttetränare. Och så får vi en rapport från Thomas Fekete om ungers simning. Vi ska snacka också avslutningsvis om amerikansk college simning och lite annat smått och gott. Men nu är det dags. Nu är det dags för simpodden Hultén och Jansson, upplaga nummer 85. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Då hälsar vi Viktor Johansson. Välkommen till simpodden Hultén och Jansson. Välkommen, Viktor.
Tack, snälla.
Du, var befinner du dig just nu med den stora kaffekoppen?
Just nu står jag på plattan precis utanför Espresso House med en varm choklad med grädde och nu har jag glömt bort vad de heter, de här små rackarna.
Ja, de där små marängerna.
Nej, vad heter de nu då? jag glömt bort helt och hållet. Grädde och marshmallows, så
marshmallows
heter de.
Heter det, ja, just det. Och plattan, det är mitt i Stockholm det, och då har du, som jag ser det, kulturhuset bakom ryggen, och då är du ju på rätt ställe i livet ju.
Exakt, här är det fint.
Mm. Du, vad gör du i Stockholm?
Det kan ju inte
då
vara mer rätt än Jönköping.
Nej, men helt ärligt talat så är jag nog faktiskt en mer Göteborgsmänniska faktiskt än Stockholm. Okay. Men Stockholm är fint.
Mm. Men du, vad gör du i Stockholm?
Just nu är jag här över den här veckan. Jag har inte riktigt koll på vilken vecka det är, men vi är här på ett litet, ja, vad ska man säga, 4x2 läger ungefär hela veckan ut. Mm. Så jag tränar ihop med grabbarna på NEC, käkar med dem och ja, umgås lite sådär.
Vem ingår då i det här 4x2 lägret?
Just nu så är det jag, Adam Pålsson, alltså Kron, Robin Hansson är med lite då och då. Sen även då från Schweiz, han är inte med och tävlar för oss, men han är även med på NEC och tränar, det är ju Nils Lis från Schweiz. Mm.
Har vi Isak Eliasson
också? Isak Eliasson, så vi är ett bra gäng.
Bra. Härligt att höra att ni fokuserar på 4x2. Det har vi ju efterlyst länge. Gött att höra. Du, vad har du varit senast nu?
Lördag så kom jag hem från San Diego i USA. Efter ett ungefär 2 veckor långt läge med klubben. Riktigt bra läge faktiskt. Bra träningsanläggning, bra väder, bra mat och sådär. Så, det har varit jättebra faktiskt. Mm. Så nu är man lite sådär smått jetlaggad fortfarande. Mm.
Hur många var ni som var över i USA från Jönköping och tränade då?
Vi var nog en 25-26 simmare totalt. Vi tog med hela truppen i stort sett. Plus då 3 tränare.
Gött. Och ja, som sagt, det har ju hänt en del sen vi snackades vid sist. Bland annat så har vi inte träffats i poddsammanhang sedan EM i Köpenhamn. Hur har det liksom funnits med i dina tankar här? Det gick ju bra på EM, eller är din värdering annorlunda än vad vår är?
Nej, men EM var helt otroligt egentligen faktiskt. Jag hade ju egentligen satt höga mål på mig att jag ville komma simma final och simma, ja, men en topp 5 placering i alla fall. Och sen då mitt allra första lopp så lyckas jag ta mig till final på 400 som tredje man. Och då förstod jag att nu är jag med i leken, och man kan väl säga att sen då på finalen när jag kom 4, 7, 10 delar tror jag efter Henrik Kristiansen då som kom 3, så kände jag att nu är nog min internationella, ja, mitt internationella genombrott det är gjort. Så det började riktigt bra, och det är oftast typ så här första loppet som sätter standarden egentligen för hela mästerskapet. Första loppet spelar verkligen roll hur det går. Och det visade sig även på 1500 att formen var där. Och jag lyckades ju sänka mitt svenska rekord ytterligare och simma till med en femte plats på femterörningen i finalen. Så nej, vilket himla mästerskap. Alltså, jag är hur både stolt över mig själv och ja, men glad att jag har kommit så långt som jag har kommit. Mm.
Du, hur har det här funnits med i tankarna träningsmässigt sedan dess? Det måste ju, tycker jag, varit väldigt motiverande och få ha alla de här fina resultaten i bagaget.
Jo, men verkligen. Det är ju en motivation så in i. Att kunna simma till sig en fjärde och femte plats på DM, det gör man inte så lätt. Och jag hoppas att jag kan, vad ska man säga, sprida min framgång vidare till andra i min närhet. Och ja, men vad som jag ser Henrik ungefär. Jag vill ju att andra ska se på mig som jag ser Henrik. Som en, ja, men idol och en förebild. Jag hoppas att jag kan sprida det vidare till Sverige och få andra att simma väldigt snabbt också.
Det är dags för Henrik att se dig som idol också, kan jag tycka. Du,
det är målet.
Nej, men skämt åsido. Jag är lite nyfiken på träningen här. Du har ju varit, ja, men dels efter EM så simmade du över jul och så, och vi rapporterade i förra podden att ni körde det här 21 kilometern till exempel, och sen åkte ni till Thailand, och sen har du varit i San Diego, och nu är du uppe i Stockholm och tränar. Hur stämmer ni av liksom att det inte bara, ursäkta uttrycket, blir ytterligare en träningsvecka, utan att man känner att man på något sätt är i fas, om du förstår min fundering här?
Jo, men jag tror jag förstår du menar. Men nu när jag varit iväg både då först i Thailand med landslaget och sen nu då i San Diego plus nu då här i veckan i Stockholm, så har jag och Kalle, ja, vi kom överens om att vi ville kanske inte prova något nytt, men vi ville få den här sparringen och lite mer fart som jag, och även pace-träningen då som jag vill att ha i min träningssatsning. Den som vi ska börja lägga in lite mer. För att jag ska få upp tempot lite ytterligare. Sen då nu när jag kommer hem på Stockholm så ska vi köra på långt och sådär igen. Som jag brukar göra. Men vi har ju vissa träningsserier och testserier sådär som vi brukar göra. För att se hur jag ligger till i träningen. Och sen även då så får jag ju lägga till hur jag känner mig. Jag är ganska bra på att känna min kropp och hur jag ligger till. Och det utgår vi från ganska mycket också. Och sen såklart använder vi oss av tävlingar. Ska försöka tävla ganska mycket nu den här våren. I alla fall få ganska mycket lopp i mig. Men som sagt, träningstestserier och andra serier som vi gjort innan. Och se ifall det blir någon progression i det eller inte.
Ja, du, nu får du rätta mig här om mitt minne sviker mig. Eller att jag har blandat ihop. Men om jag har förstått rätt så simmade ni ganska mycket på låg intensitet tidigare i höstas?
Stämmer.
Ja, och nu ändrar du mönster lite grann i träningen, och det tycker jag är lite intressant, för att jag tror nyckeln till att ha en utvecklingskurva som pågår, det är att just våga göra också strukturella ändringar. För på något vis så har jag en känsla av att ibland vänjer man sig vid att träna. Och så pågår träningen, men man är så van att träna så egentligen händer inget utvecklingsmässigt. Så det ska bli spännande att se vad ni drar för slutsatser utav den här ändringen.
Ja, men jag håller med dig som du säger. Jag försöker hela tiden hitta lite nya grejer, nya utmaningar. Och när jag kom till Jönköping så började vi med att köra lite spinning och bodypump och såna andra aktiviteter på de dagarna då jag har egen aktivitet, kan man väl säga. Och även i simningen, jag vill ju hitta lite andra sätt också, för det finns ju som sagt inte bara ett sätt att bli bra på, utan det finns många olika vägar till toppen, så är det ju.
Ja, och det gäller att hitta den där vägen som passar för en själv, alltifrån hur man har det med återhämtning, motivation, sjukdomar etc, etc.
Så är det.
Ja, det är snart Swim Open också.
Ja, då ska vi ladda om och så ska det gå riktigt fort förhoppningsvis.
hur fort är tanken att du ska simma på Swim Open?
Jag och Kalle har pratat om att vi vill göra en full toppning till Swim Open. Just då för att jag vill ju kvala till EM. Och EM går ju i augusti. Så det skadar inte att få bränna ut lite fart faktiskt. För det är ändå så långt till efter det. Och jag har lite höghöjdsläger och andra grejer med Norge som vi ska göra. Så jag och Kalle, vi kör nog på en fulltoppning mot Sumopen.
Du, när du åker iväg så här på träningsläger i Thailand, San Diego och sen far away i Stockholm också. Tycker du inte att det sliter lite på kroppen? Det är ändå resdagar, omställningar, nya miljöer eller är det bara stimulerande?
Nej men alltså det är klart det kan bli jobbigt. Men som tur är så vi har ganska bra koll på träningsschemat och sådär. Det är bara att se till så att det inte blir för mycket fartjobb och så att man sliter ut kroppen, utan har vi rest, ja, men då tar vi det lugnt i en eller två dagar. Och sen trycker vi på så att jag håller mig frisk och skadefri. Mm. Men jag älskar att leva i en resväska och bara på flykt sådär. Jag tycker det är roligt. Så för mig, det är bara positivt.
Det är en stor resväska.
Förlåt, vad sa du?
Det gäller om en stor resväska om du älskar att leva i den.
Eller två små.
Ja. Nu är ju inte Victor så stor så att det behövs inte så stor resväska. Men du tävlar på Swim Open. Vad har du mer tävlingsmässigt framför dig här under våren?
Vad jag vet just nu så har vi Östsvenska GP nästan strax efter jag kommer hem här från Stockholm. Jag tror det är om 2 veckor eller något. Mm. Sen är det nog då Swim Open som blir härnäst. Sen åker vi nog direkt, vi åker direkt därifrån då, eller någon dag efter, till bergen. Nu har de ju strått ihop bergen och bergen Swim Cup, eller vad det nu heter i Norge.
Yeah.
Och Swim Open, så åker vi dit. En liten trupp från Jönköping. Och sen är jag hemma någon vecka. Ja just det, nu glömde jag. Jag ska till Qatar också nu i mars, i början av mars, och simma upp ett vatten, 10 kilometer.
Ja just
så
den har jag också. Ja.
Men sen har jag inte riktigt koll på vad det blir. Men det blir någon Mare Nostrum och sätter koll i de här i Rom för att få den internationella konkurrensen. Och sen blir det då ladom med SM och så. Men sen blir det nog ladom inför EM.
Vad tillför att simma öppet vatten din bassängkarriär?
Jag tror framförallt att det är helt annorlunda. Verkligen loppet och det är slagsmål i princip hela tiden och sådär. Men just att simma 10 kilometer gör mig väldigt bekväm med att simma 1500. Jag var alltid lite rädd för att 1500 var så himla långt innan. Som en tävlingslopp. Och då har den här 10 kilometer fått mig att inse att 1500 är inte så farligt. Det är en tiondel av vad vi simmar upp i vatten ungefär.
Kan man tänka sig att du ställer upp på VM i öppet vatten någon gång?
Kan ske faktiskt. Och samma med Loli har ju både OS-guld i bassäng och i öppet vatten, så det är absolut det är möjligt.
Du har ju en klubbkamrat, ja hon simmar ju inte nu, men Eva Berglund som har simmat både OS och VM i öppet vatten och EM.
Så är det ju, och jag menar det går ju. Det är bara att just nu, och jag tror det kommer vara så alltid, så är bassängen mitt huvudfokus. Men jag gör gärna öppet vatten vid sidan av.
Det verkar som du har rätt mycket att göra under våren, känns det som.
Ja, det har jag verkligen, och det ser jag fram emot alltihopa.
Gött!
Jag måste bara säga, jag har 1% tydligen på min telefon nu. Så ja. det är kallt här.
du får behålla den där procenten nu.
Nej, men jag vill ha 3 snabba.
Ja, okej. Okay. Ja, får du vara
jäkligt snabb. Det kommer direkt. Är du med, Viktor?
Jag är med.
En semester i Söderhavet eller på ishotellet i Jukkasjärvi?
Söderhavet, absolut.
Lagkapsguld på OS eller individuellt guld?
Ja, alltså individuellt står ju högre, men ingenting slår ju lyckan av att få dela det med andra, så jag säger faktiskt lagkap.
Ett mjölksyrepass på 6x75 eller en 3000 meter på tid?
3000 meter på tid.
Tack.
Och det var alla de ärliga, härliga svar vi fick av Victor då. Tack så mycket Victor för att du var med i Simpodden Hultén och Jansson.
Tacka så mycket själv, det är alltid en ära att få vara med här.
Ha en fortsatt god tid i Stockholm, så hörs vi och ses på Swim Open. Hej då!
Det gör vi. Ha det bra!
Hejdå.
Hej, hej! Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Ja, den här podden, det ska också innehålla en rapport från vårt öga, eller våra ögon i Ungern, som oftast befinner sig i Skövde, nämligen Thomas Fekete, simtränare där, som håller oss ajour med vad som händer i Ungers simning. Och det är mycket som skvallras och tisslas och tasslas om, eller hur Thomas?
Ja, visst är det så. Han har nästan fått börja med att läsa skvallerpressen mer än facktidningarna, för det är ju Katinka Hosse för hela slanten. Hon och hennes man och tillika tränare Shane skildes ju åt här vid jultid, eller om det var strax före, och nu har det gått så långt att de har lämnat in skilsmässoansökningarna. Och det här är ju då en stor story i ungersk press, eftersom dels hon är ju en av de mest populära idrottspersonligheterna i Ungern, och även han är populär. Och på ungerska idrottsgalan så vann ju Shane pris alla kategorier som bästa tränare. Men Katinka var väldigt kylig till att han fick det här priset, trots att han i tacktalet försökte be lite om ursäkt till det ungerska folket att det har blivit som det har blivit. Så att hon är pressad, kan man säga, för hon har hoppat över träning, hon har hoppat över tävlingar, hon har varit anmäld till ett flertal tävlingar men inte åkt iväg dit.
Men hon, har hon hittat någon ny form av träningsbas, eller?
Nej, det har hon inte gjort. Det senaste, ett tag var det ett rykte då att hon skulle träna borta i USA, och det senaste ryktet är nu att hon ska träna eventuellt med Mireia Belmonte, Spanien, men det är okonfirmerade rykten. Men däremot är det många som uttalar sig och tror att hela våren 18 är en förlorad period för henne, och det finns även experter som säger att hela hennes karriär är satt i gungning. Så att det är den stora biten när det gäller den stjärnan, när det gäller ungersimning. Mm. I övrigt så kan man konstatera att några ungerska landslagssimmare, till exempel Evelyn Verasto och Laszlo Ché och Krzysztof Miljak, de har varit och tävlat i Luxemburg och i Nice med okej resultat. Och sen har ungerska landslagssimmare varit på träningsläger. Det är ju inte så ofta de åker iväg på sån aktivitet i landslagsregi, men de har varit iväg i Thailand i 3 veckor. Och i den meningen också kan man ju notera att ungerska simförbundet har en mycket god ekonomi. Landslagssimmare har en månadslön i Ungern motsvarande i stort sett 3 gånger en vanlig arbetare. Så de är välbetalda och är stjärnor då. Vad skriver Thomas mer? Ja, han återkopplar lite till sommarens stora överraskning. Du kommer väl ihåg, Bosse, det här fantastiska 4x100 frisimsloppet de gjorde på VM. Där de då...
Här sidan, ja.
Där Dominik Kosma gick 48-26 på första sträckan till exempel, och Rickard Bohus hade 47-21 på den sista. Och just Rickard Bohus, han har ju gjort färdigt studier i USA och flyttar nu hem i Ungern. Det betyder att 3/4 av laget, inklusive Krzysztof
Miljak,
exklusive Krzysztof Miljak, de tränar i Ungern, medan Peter Holoda, 96an där, han tränar i USA, i Kalifornien. Så det laget tror ju ungrarna mycket på, och Thomas lika så, att de går för guld i Tokyo.
Oj.
Och det är klart, med det de visade upp i somras och den ålder de är, om man tittar på utvecklingskurvor och så, vi var ju inne lite på det när vi gjorde en efteranalys på VM, så det är ingen orimlig målsättning. Mer från ungersk simning för stunden? Nej, jag tror jag har skannat utav det han skriver här. Jag ser fram emot att vi träffar Thomas så småningom.
Ja, du, vi kommer alldeles strax tillbaka med mer, och vi tackar Thomas för den rapporten, så ska vi alldeles strax... Nu ska vi snacka simning.
Om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
men det gör vi, så vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Ja, de olympiska spelen i Sydkorea i Pyeongchang, de är ju i full gång. Och vi är ju nu inne på den sista fjärdedelen av de spelen när vi spelar in detta. Och vad kan man då säga i uppsidan där nere? Ja, det är väldigt mycket, men det som överraskar kanske allra mest är skidskyttelaget. Som från en ganska medioker nivå under par år här har lyfts upp. Och dels har tagit guld och silvermedaljer. Men på något sätt så har ju väldigt mycket av den här diskussionen landat i ledarskapet. Och i centrum för det här har ju den svenska förbundskaptenen för skidskyttarna Wolfgang Pichler hamnat. Och jag ställde en fråga på simma.nu här för några dagar sedan. Frågan, behöver vi en Pichler i simningen? En sån här, låt oss säga, ledare, tränare som bara går sin egen väg utan att på något sätt ta hänsyn och läsa av det som finns runt omkring sig. Skoningslöst oftast, men väldigt klar och uttalad målsättning om hur man ska underkasta sig den här verksamheten för att bli bra. Och svaret, behövs den Pichler i simningen, om man skulle ställa den frågan till dig, Thomas Jansson, vad tycker du då?
Ja, han är ju en bättre kopia utav alla fall än den före detta danske förbundskaptenen som jag såg på nära håll, Wildeborg, som ju var lite samma andas barn, väldigt dedikerad, väldigt ultimativ och nästan satte skräck i simmarna. Det riktigt scenariet har vi ju inte i skidskytte. Finns också en stor skillnad här, att en tränare i skidskytte är ju inte med skidåkaren hela tiden. Dels är det en hel del träning som sker via Skype och mail och sånt. Och sen när de tränar ute i skogen så är de ju ute i skogen, till skillnad då mot simningen. Så jag tror att å ena sidan så klart att vi behöver dedikerade människor eller tränare, det är oerhört viktigt. Men sen att det ska vara så ultimativt hela tiden, det är jag oerhört tveksam till. För vi kan ju ta ett annat exempel, Leif Bork, ungefär samma ålder som Pichler, lika dedikerad. Kunskapsmässigt kan man inte säga att inte han är kung på ishockey, men får ju ta hand om ett material som inte kanske håller måttet. Den ene blir sågad i pressen och den ene blir, andra blir lyft. Så att man behöver nog ha ganska stor bredd på en sån här fråga. Men det enkla svaret, det är klart vi behöver många tränare som är kanske lite extra och lite mer än vad man är idag dedikerad till sin uppgift. Ja. Nej, vad tycker du, Bosse?
Ja, alltså när jag ser Pichler så gjorde jag en jämförelse med någon svensk simtränare eller simtränare som har verkat i Sverige, Greg Cornell, som var duktigt framme, framförallt med ett lag i Malmö på slutet på 80-talet, början på 90-talet. Han var ju ganska kompromisslös i sitt agerande. Han hade en idé och den fick man följa, och det var inte många som trampade in på den stigen och korsade den och kritiserade honom. Och han lyckades väldigt bra till en viss nivå. Men ja, man måste ge honom väldigt mycket credit för att han lyckades bra utifrån svenska förhållanden. En annan som man eventuellt också kan inrymma i det här området är ju Sven-Arne Selling, Motala-tränaren, som också var väldigt stark i anden när det gällde att föra sina simmare framöver, framåt så att säga. Och som sagt, det är intressanta personer att snacka om.
Men det blir gärna lite en för, alltså det man får akta sig för tror jag, det är att inte förenkla debatten. För det är många komponenter som måste vara, alltså man måste ha lite tur att det finns material också. Hur gärna vi än tror att det går och med långt pannben få alla att bli världsstjärnor, så är det ju inte så. Så att man måste också komma ihåg den biten. Jag menar, skulle vi ställa Pichler och jaga dig och mig, inte skulle det bli några medaljer på skidskytte-OS precis. Sen en annan sak, det är en stor skillnad tror jag också på...
Det är nästan svår du ju.
Ja, förlåt.
Ja.
Vi ska också komma ihåg att det, med all respekt för alla fina medaljer och alla fina prestationer, ett vinter-OS är ju en ganska liten företeelse jämfört med de globala idrotterna. Därmed inte sagt att det skulle vara enkelt att lyckas, för det är det inte oavsett. Men ja, jag blir lite grann så där anti när någon så där ograverat lyfts, precis som jag blir lite anti när man trampar på Leif Bork nu. Mm.
Ja, det kommer mer simning alldeles strax. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Den amerikanska universitetssimningen, ja, den står i full blom just nu. Och efter ett antal dual meets, det vill säga matcher mellan skolorna, har man nu kommit fram till det som vi lite ärevördigt skulle kunna kalla DM, det vill säga conferences, som går över hela USA, där man simmar på lite olika nivåer för att då vinna, ska vi säga, regionalt distriktsvis för sina skolor, och sedan ska man ju då kvalificera sig in till de slutgiltiga mästerskapen, det vill säga NCAA:s mästerskap, och de simmas ju då i olika divisioner. Om vi tittar på det som är mest intressant rent sportsligt, så är det division 1, och det simmas ju med en damfinal i Columbus, Ohio den 15-17 mars. Och herrarnas, ja, de simmar ju i Minneapolis, Minnesota den 22-24. Är du djupt initierad i college-simningen, Thomas?
Nej, alldeles för lite vill jag säga. En av de saker som jag skulle vilja uppleva är att åka över och se en situation final. Ja, då förstås att vara där så att man ser både damerna och herrarna förstås. För alla vittnar ju om att det är en väldigt speciell tävling, för att den innehåller så mycket nerv, så mycket tryck på publik och alltihopa, så att det är någonting alldeles extra. Och likaså de här conferences som går innan i de olika divisionerna är ju också tävlingar med väldigt mycket nerv och så. Och det är möjligt att det här är en del av amerikansk simningsframgångsfaktor. Sen är det ju intressant att det sker i yardsbassäng. Det är ju inte alls någon långbanetävlingsverksamhet som vi här eftersträvar. Men insatt i det, nej, det är jag inte.
Nej.
Men följer det.
Mm.
Vi har ju lite svenskar som är i vattnet.
Ja, vi har ju det. Och senaste helgen här så hade vi ju bland annat då ryggsimman från Neptun, Gustav Högfält, i vattnet och simmandes riktigt bra, kan jag tycka, på A10-konferensen. Alltså det finns kopiösa mängder av sådana här conferences, och A10, jag vet inte riktigt var den är, men han simmar för Washington, så där uppe i de trakterna är det, och det var 20 stycken conferences bara i helgen, och han simmar riktigt fort, 4 stycken svenska rekord sammanlagt blev det på, ska vi säga, ja, vi kallar det Sverige bästa tider på 50 ryggsim den här säsongen, för vi försöker skramla ihop så många sådana här 50 meters tider som möjligt från det förflutna och här under säsong, och sen så när universitetssäsongen över, så kallar vi det svenska rekord istället. Och sen slog han då svenska rekord på 100 rygg ett par gånger. Och sen vann han två unga ryggsim också med Fabian Bergman, numera Neptun, tidigare Saltsjöbaden, på andra plats. Och denna Bergman som också vann 200 medel. Så Gustav hade ju lite genombrott i fjol. Vad har du för åsikt om hans simning?
Jo, men han blev ju ett namn för både dig och mig, kan man väl säga, i samband med Swim Open förra året. Och sen hade vi väl ganska höga förväntningar på honom fram emot sommaren, som kanske inte riktigt blev på den nivån. Men det är en intressant simmare, en late bloomer, och det skulle ju vara kul om ändra han eller Fabian som du nämnde, eller Peter Fredriksson till exempel, om någon av dem tog ett internationellt kliv på ryggsim, för det är ju något vi saknar och efterlängtar.
Peter Fredriksson som har svenska rekord på yards simmade nu i helgen också, men var en bra bit över sitt bästa på 200 ryggsim. Och jag vet inte riktigt hur han disponerar säsongen här och hur han är kvalificerad till en situation och sådär, men det känns inte som han var i riktigt stöten här i helgen i alla fall.
Det brukar ju inte vara så många svenskar som kvalificerar sig till NCAA om vi tittar i förhållande till hur många svenskar som är över i USA och tränar. Men det brukar ju vara några i princip på dam- och herrsidan varje år. Och då pratar vi division 1-finalen alltså.
Ja, precis. Louise Hansson är väl den bästa simmerskan eller simmaren från Sverige som finns där just nu. Och som simmar för Cal i Los Angeles. Och hon är ju långt framme i verksamheten. Hon ska bli jättespännande att följa i samband med NC2-finalerna. Hon är ju som sagt för den stora svenska simmerskan på plats just nu. Och har gjort en hel del bra resultat under säsong. Sen är det Peter och så är det Gustav. Och sen har vi ju den unge Arvidsson också. Som är dubbel svensk medborgare, eller dubbel medborgare både i USA och i Sverige då. Per Arvidssons son som simmar för Cal i Berkeley blev svensk juniormästare här på 200 bröstsim. Och simmar nu tillsammans med sonen till Matt Biondi i samma lag i Cal. Så Björn och herr Arvidsson har sina söner i laget på University of California. Det ska bli intressant att se vad han klarar av också här. Jag har inte riktigt...
Bägge två giganter ska vi ju säga när det begav sig.
Ja, så är det ju.
Per på fjäril och Matt Biondi på frisim framförallt.
Men det här med jarlsimning, det är ju lite kortare än 25 meters bassänger och definitivt mycket kortare än 50 meters bassänger. Hur kan man ta hänsyn till de tider som presteras i jarlsbassänger om du ska jämföra dem? Det finns ju sådana här omräkningstabeller till både kort meterbassäng och lång meterbassäng. Din åsikt om hur det där fungerar?
Ja, alltså det är väl bra att man försöker att göra det, men det är klart med det som har hänt på undervattenssimningen de senaste 10 åren och de stora individuella skillnaderna i kunnande där hos simmarna gör ju att om vi nu tar en 200 ryggsim här som vi var inne på, så kanske det för en simmare gör som så att han simmar 16 sekunder långsammare i lång bassäng, medan den andra simmaren simmar 20 sekunder långsammare, just för att den ena av dem har ett bra undervattensarbete som den inte alls kan ta med sig på långbanesidan. Så jag tycker det är lite förrädiskt. Jag skulle önska att man inte ägnade sig åt för mycket sånt, utan man jämför yards med yards, 25 med 25 och 50 med 50. Och så ska man anmäla. Nu är jag lite dåligt påläst hur det är i Sverige, men till 50 meters tävlingar tycker jag det alltid ska krävas 50 meters tider för att få anmäla sig. Jag vet i Danmark får man räkna om och jag gillar inte det.
Nej. Ja, Vi lär få återkomma om svensk-amerikanernas verksamhet här framöver. Mm. Det blir spännande att se. Det är alltid lite roligt. Det är lite speciellt.
Ja, ja, ja. Det, man går ju in och tittar under den här perioden av året och ser om det är något exceptionellt och så vidare. Ja, men det är ju, det är ju den största simnationen som ju nu börjar vakna upp efter, vad ska vi säga, de går i ide på hösten, om jag skulle göra en förenklad liknelse, och sen börjar det sakta blomma simningen för att sen kulminera med en situation.
Så är det. Ja, vi hörde eller hör Victor Johansson snacka om att det finns en hel del gästsimmare som tränar på träningscentret i Stockholm. Förra veckan så hade vi fint besök i form av kanadensiska simmerskan Penny Oleksiak, fjärrsimmerska, frisimmerska av olympisk medaljnivå. Och kul att de kommer hit och tränar naturligtvis.
Ja, en av få, vad ska vi säga, på riktigt som är utmanade till Sara Sjöström, kan man väl säga.
Så är det. Från skvallersidan, om vi nu får kalla det mästarnas mästare en del av skvallret. Det är idrott på nästan riktigt. Där har vi ett svenskt, eller ett simlag med er, sim- och hopplaget, eller ett simlag som lever på hoppet, eller hur du skulle uttrycka det. Du har ju ändå bott i Göteborg flera månader. Med Emma Igelström, Louise Karlsson och hoppet i sammanhanget är ju då Anna Lindberg.
Lindberg.
Just det. Och det har ju premiär den 4 mars på SVT.
Ja, dels är det kul att det är med sådana från vår idrott då, och i det här fallet är det ju tre stycken före detta aktiva som har enastående karriärer bakom sig, så att det ska bli jättekul att följa dem och hålla tummarna att de klarar sig bra i konkurrensen mot andra idrotter. Lite prestige blir det ju.
Ja, så ska det vara. Det finns ju ett skidlag till exempel med Stenmark, Magda Forsberg, Pernilla Wiberg. Ett bolllag med Jesper Blomqvist, Magnus Wislander och Kenneth Andersson. De skrattar sig väl hela vägen till banken, kan jag tänka mig. Och så vidare och så vidare. Sen kan vi också småsladda om att Therese Alshammar ska vara med i Let's Dance. Det är inte officiellt ännu, men hon har syns som de skriver i Aftonbladet vid träningsanläggningen där de håller till, de här lättstansarna. Så att det finns väl anledning att tro att hon ska vara med.
Jag får hoppas det inte är fake news. Jag gick på det i alla fall och tog för givet att det var officiellt också att hon ska vara med där. Men låt oss hoppas att det är sant.
Ja.
För då blir ju det lite roligt också, precis som när Frölander var med och svingade sina lurviga.
Sen har det varit mycket OS. Tycker att Discovery Channel klarar av det här riktigt bra. Läser också på sociala medier att det är många andra som tycker likadant. Även om det gnälls en del, men det gör det alltid på TV-folket. Vi är ju inte bättre än så. Men nu tycker jag det är skönt att se skidor och skidskytte och sånt här på riktigt. På ett annat sätt än vad det är i de här skvallördagarna i SVT och även i andra kanaler. Så nu är ju det verkligen idrott på hög nivå när det tampas för kung och fostervatten. Eller vad säger du?
Jo, jag kan hålla med dig, och det jag kanske tycker på ett vis är bra. Det var ju många då när Viasat tog över vid förra spelen som liksom trodde att det inte är några andra än SVT kan klara av det där. Sen kan man väl ha lite synpunkter på hur Viasat klarar det, och man kan säkert ha synpunkter på hur Discovery klarar det. Men det jag gillar med det här är ju att det nu finns en konkurrens. Det tror jag alla, och inte minst de som tittar på lång sikt, har nytta av. Och jag tycker gänget som Discovery har plockat ihop har klarat sig bra.
Mycket bra, ja. Ja, ja, ungefär samma tankar som du. Jag trodde heller inte det skulle kunna gå riktigt utan SVT. Men som sagt, det visar Viasat under två OS att det gick minst lika bra. med många entusiastiska kommentatorer och en ja, en skön ingång i det här. Jag tycker faktiskt Discovery gör det snäppet vassare än Viasat, men lite mer avslappnad attityd än vad man kanske hade från Viasats sida. Dessutom är det så att Discovery ska köra 3 OS till, så att de har mycket att preparera och jobba med. Så att här gäller det att utveckla hela tiden. Så det är kul att se.
Ja, det är det. Och det som är roligast tycker jag är curling.
Mm, det är det.
Alltså det är ett strategispel. Det pågår, de som går till final, de får vara på alerten i nästan 40 timmar under 8-9 dagar.
Mm.
På högsta nivå. Jag vet inte om du har lagt, tittat på det, har lagt märke till, men när man lägger iväg stenen så går ju den som lägger iväg stenen in med benet under kroppen.
Mm.
Man måste vara oerhört gymnastisk för att klara det, samtidigt som du ska hålla 100% balans och ha koll på farten. Det tilltalar mig, det spelet.
Och sen just det här i slutet när de liksom med den här lilla handpåläggningen där ska få den att curla, ja, åt ett visst håll. Det tycker jag är väldigt elegant.
Ja, det är kul.
Sen är jag imponerad också när de tar sig, alltså utan kloten eller stenarna ska vi säga, tar sig fram och tillbaka på isbanan med en fot som de glider på, en de sparkar med. Det ser så elegant och enkelt ut.
Ja, det får inte vara någon Bambi på hal is där inte.
Nej. Sen frågar jag mig varför skidåkarna när de fotograferas alltid lutar sig framåt ett antal grader. Alla andra idrottsmän, de står rakt upp och ner och blir fotograferade med sina medaljer. Så. Men skidåkare, de lutar sig framåt så här, så fort.
Nu har du gjort en spaning som jag inte har lagt märke till.
Ja, och jag förstår inte riktigt vad grejen är med den här framåtlutningen. Den måste ju dessutom vara synkron om man är 3 stycken. Va? Så att, ja, där har jag en liten fråga. Det är sånt där man upptäcker under resans gång.
På avdelningen att inte förstå, så vill jag dock säga att det jag inte förstår är att det blir så, de här konditionsidrotterna på något vis hamnar i något finrum, medan idrotter som inte kräver kapaciteten aerobt så mycket men kräver andra kapaciteter, de blir lite sedda åt sidan. Det mer blir jag lite betryckt av.
Mm, hur tänker du då?
Berätta. Nej, men alltså, jo, men det innebär ju till exempel att det framställs på ett, alltså, om vi tar skidor eller även skidskytte lite grann och kanske långlöpning och så vidare. De här konditionsidrotterna får på något vis, man blir mer hjälte på något vis, som att man har klarat av och tränat hårdare. Man använder ju gärna det uttrycket. Det är liksom, det blir finare än en sprinter till exempel. Den är sprinter. Man hör många gånger, ja, men då kanske inte krävs så mycket hård träning. Men jag menar, en curlingspelare måste ju träna lika många timmar. Det tycker jag att vi har lite att jobba med när det gäller kunskap om idrott. Ska du vinna olympisk guld i bågskytte, då krävs det att du tränar kapaciteterna för att klara det, och du måste träna mycket. Och därmed tycker jag man ska honorera det på samma fina sätt som ett svettigt 5 mils guld.
Sen ja, när du snackar om, nämnde curling då, så att det inte skulle värderas så högt. Jag läste skadelistan för han skippern i Lagedin. Han har varit hur mycket idrottsskadad som helst. Det är ju värre än Börje Salming nästan. Han har inte fullt lika många stygn i kroppen, men skadeperioderna är banne mig lika långa som Salming hade under sin karriär. Ja du, nu börjar vi närma oss.
Ja, då har vi gaggat för mycket.
Ja, det har vi. Ja. Tack för idag. Och till er som lyssnar, hör gärna av er och tyck till om Simpodden Hultén och Jansson. Berätta också för oss vad ni vill höra i den här podden, så ska ni få höra det, banne mig. Ni skriver under e-postadressen simma@telia.com. Jag upprepar simma@telia.com och tycker och säger vad ni tänker i sammanhanget. Gå också in på hemsidan simma.nu och varför inte gå in på vår Facebook-sida simma.nu och gilla oss där, så får du informationen mycket snabbare än någon annan i simvärlden får den för övrigt. Tack för idag, Jansson.
Tack själv, ha det gott.
Hej hej. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.